Den här podcasten heter Skolsverige. Den finns på iTunes och på skolsverige.com. Och på vår hemsida kan man gå in och fylla i lite formulär. Så kan man vara med i vår podcast som gäst. Man kan skicka in en elevkrönika, skicka in omslagsbilder. Sånt lite kul. Då blir vi glada. Och just den här veckans avsnitt görs tillsammans med en högstadielärare i Umeå som heter Malin Söderberg. Och det är för att vi har temat högstadiet, så då har vi tagit in en högstadielärare som expert. Vi kommer också prata om en debattartikel som Malin Lernfelt skrev och liksom polariseringen i diskussionen i kölvattnet efter det. Och så kommer vi prata om den nya sökmotorn Kiddle som är gjord för barn och hur den funkar. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
God dag, god dag, god dag, Jakob.
God dag, god dag, god dag, Karin Berg. Hur står det till?
Det står väldigt bra till, tänker jag.
Har du haft en bra vecka?
Jag har haft en bra vecka. Det går fort nu, tycker jag. Jag är inte så förtjust i vårterminen faktiskt. Jag tycker det är lite för mycket lov.
Det är lite för mycket liksom, så här, sidodagar och krimskrams och så. Jag förstår precis.
Men jag är inte alls. Jag har insett att min flummiga hjärna kräver att det är fyrkantigt runt omkring.
Ja, på ett sätt förstår jag. På ett sätt kan jag känna att jag har en... Alltså, jag gillar lite det på slutet också.
Fast det gör ju inte vi. Vi har ju sån här eländes, där som kallas studenten.
Jo, visst, visst. Och jag har ju också naturligtvis, så det är inte det jag menar, men liksom, jag uppskattar ändå pauserna på under vårterminen på ett filosofiskt plan. Men visst, den gillar jag undervis också, det förstår jag också. Jag hade en jätteintressant lektion i veckan om, vi jobbar tematiskt och så, och just nu jobbar vi med historia och teknik och uppfinningar och teknikutveckling och fysik och såna grejer. Och då fick jag hålla en lektion om boktryckarkonsten med mina elever. Det var jätteintressant.
Ja, men jag såg det. Jag såg det ju. Du pratade om det när du planerade om det. Så såg jag det på Twitter.
Ja, just det. Jag tog lite hjälp där. Ja, det var helt underbart. Och det var också intressant, den här Twitter-tråden. För jag hade liksom förberett en ganska bra genomgång och liksom så här, själva undervisningen. Men jag ville hitta något praktiskt moment. Så rullade jag ut det på Twitter och sa, hallå, jag har rätt något praktiskt till här. Det tog typ ett par minuter innan vi hade några sköna så här, sidotrådar. Och liksom någon bara säger, men låt dem skriva av en bok för hand. De har inte gjort det på någonsin, dina elever. Och jag tänkte så här, nej, okej, visst, det kan vi testa. De var helt fascinerade. Jag bredde på liksom de här munkarna som satt i kloster och skrev av bibel för bibel. Och liksom så. Och sen lät jag dem vara munkar. Och så gick jag och min kollega runt och liksom var någon sorts munk-overlord och bara tog papper och skrev fel. De hade skitroligt att det. Vi lekte liksom munkar alternativt hetsskolan. Det var underbart.
Ska jag berätta något jätteroligt?
Ja, jag visste klart.
Idag har jag varit kejsar Konstantin och gjort precis samma sak.
Det är helt underbart. Ja, men för att få den upplevelsen och den inputen av vad är det att göra en sån grej?
Nej, men alltså saken är ju den att jag undervisar ju mediehistoria i medier, kommunikation och samhälle. Så att jag gjorde ju, och jag såg ju den här tråden att de sa skriva av. Och så tänkte jag, jädrar, skriva av är ju någonting som faktiskt, för att få dem att förstå på ett annat plan då. Så de fick också skriva av. Men de sa ju på riktigt, är du inte klok, sa de.
Men mina elever är tvärtom, de bara jublar för de tycker det är roligt istället.
Ja, men sen så var det ju sådär att jag tog liksom tid då när jag gick runt och jag tog inte papperna och slängde dem, utan jag sa ju det liksom att det blir halshuggning om ni skriver fel och det måste gå fort där och så lite så. Men sen läste vi dem högt och såg alltså hur mycket fel det faktiskt blev i alla fall. Men vi kan väl hoppas att det var lite skillnad i alla fall. Men det är väldigt roligt att samma grej fungerar att göra och diskussionen blir ändå på olika nivåer. Det gör ju att läroplanen kanske inte är så dum som jag tyckte den var förra veckan.
Precis. Du Karin, den här veckan som gick så dök det upp en ganska intressant... debattartikel i Expressen skriven av Malin Lernfelt och sen dök det upp en ännu intressantare debattartikel skriven av dig som svar. Har du lust att liksom summera lite den här grejen?
Nej, men alltså på riktigt så är det ju så här att Malin Lernfelt är ju en spännande person. Hon var ju ledarskribent i 100 år på Göteborgs-Posten.
Just det, men sa upp sig i protest när hon teorier skulle komma. Var det
ja, absolut, absolut. Och det är ju en sak. Men alltså, saken är ju den att hon Malin Lernfelt skrev en artikel som gick ut på att den flumskolan, det är skolans fel att Paradise Hotel finns.
Nej, just det. Vi fostrade Paradise Hotel-deltagare, det var en one-liner där i. Och någonstans att säga att vi, under, så kontenten är det väl att vi inte fostrar dem till vettiga människor. För att vi håller på att flumma runt och göra en massa konstiga experiment. För att vi har en skola som i hennes tycke inte vilar på vetenskaplig grund. Utan, och det är minst så här och så här. Och så bara staplar en massa sanningar som i sig.
Men det var världens...
bara tagna i luften.
Ja, men alltså, saken är ju den så här att är det någonting skolan är just nu? Mm. Är det någonting vi pratar om just nu så är det ju att få våra metoder beprövade sen vi fick den nya skollagen. Vi har ju ett helvete med det.
Ja, visst. Och alltså, med 6 år in i den processen så borde man liksom sluta prata om att skolan inte vilar på beprövade erfarenheter. För vi är på väg dit. Sen är det klart att det finns enskilda lärare och enskilda skolor som inte gör så. Och det är på så sätt förkastligt, men det är inte alls en representativ bild.
Nej, och saken är ju den att saken är ju den att nej, vi kan inte längre ställa oss framför katedern för det har vi alltid gjort om vi inte samtidigt kollar att faktiskt eleverna lär sig det de ska göra. Katederundervisning är ju lika förkastlig som sitta och hålla i händerna och sjunga kumbaya-pedagogiken om den nu finns. Men om inte eleverna lär sig någonting. Det spelar ju ingen roll vad vi har för pedagogik om eleverna inte lär sig någonting. Vi måste ju ha en pedagogik där eleverna lär sig någonting och då måste vi ju kolla om eleverna lär sig på det sättet som jag har bestämt att jag ska göra. Det är ju inte svårare än så, tänker jag.
Nej, absolut. Och det är ganska typiskt att när debatten kommer. För dels är det ju alltså, det är ett sätt att bli sin populistisk, bara få ut sin sak, vad man vill säga. Och dels också att den kan snor ju liksom med hela veckans diskussion.
Ja, men det blir en väldigt konstig diskussion på Twitter, kan jag tycka. För att det är ju så där att allting är svart eller vitt, antingen eller, hut och dit och bak och fram. Man kan följa den där diskussionen om man vill, eller så kan man gå vidare till mycket roligare diskussioner, tänker jag.
Roligare och framförallt mer professionellt utvecklade diskussioner. För det är ju något det som är det riktigt sorgliga med populism av den här typen, det är att det kidnappar möjligheten att prata vettiga saker. Därför håller vi det kort och så går vi resten av oss lite på att prata om skolutveckling istället. Så är vi färdiga med det. Jag tänker så här, jag vet inte om det tänker skolutveckling så mycket som heter samhällsutveckling. Men jag hittade en sökmotor för ett tag sedan som heter Kiddle. Det låter som att det är Google fast det är, så, det är ett barn. Det är kiddle.co. Dels är det byggt på principer om safe search. Jag tror att det är typ Googles safe search.
Men det är Googles barnsearch, va?
Jag tror att det är Google som ligger bakom, tror jag visst inte.
Ja, jag vet att det är det.
Exakt så, det är så. Kiddle är en Google spin-off där de har liksom byggt in den här safe search-grejen som de har med säker sökning. Fast de har också byggt upp algoritmer för att säga vad är det barn vill söka efter och vad är det liksom är, hur presenterar man sökresultat för barn? För det är någon annan sak, de vill andra saker. Dels vill man ha särskilda sidor som är speciellt för barn. Dels vill man liksom handplocka och liksom, de har faktiskt människor som sitter och liksom föreslår saker inom populära sökområden. Så ser liksom de vanligaste sökorden så kommer de vara så här, då är det någon vuxen som har suttit och liksom redigerat och liksom plockat ut att det är antagligen de här grejerna du letar efter. Man bygger liksom så de topp tre kommer liksom vara oftast så där granskare av någon människa liksom. Och det kanske är så mer på engelskspråkiga sökningar än på svenska naturligtvis.
Ja, absolut. Men det är ju en väldigt beundransvärt initiativ, kan jag tycka, vid första...
Precis. Och man har större så här, thumbnails, man har större liksom, så det ska vara lättare att hitta vad man letar efter. Och det, fonten är särskilt framtagen för det. Och så är det faktiskt så att de har de raderar all data på alla sökningar efter 24 timmar. Så det finns inte alls samma liksom, kommersialistiska aspekt av det här som har funnits förut. Och det är väl på ett sätt det är ganska bra. Det är ganska vettigt. Alltså, jag tänker mig att det här ändå har en framtid. Problemet med det som dök upp och som jag skickade en lektrik presenterades av en blogg som heter sexologist.tumblr.com. Det är inte en del av thesexologist.org. Det är typ USAs mest kända sexolog av någon orsak. Hon heter Jill McDevitt.
Nej, och jag förstår precis vart du vill komma nu. För jag gissar att om jag söker typ, vadå, sex och samlevnad, så får jag inga...
Hennes grej är ju liksom att så här, när man går in och söker på, för exempel så här, hjälp jag blir sexuellt utnyttjad, eller liksom min pojkvän slår mig, eller så, så blockas det av Kiddel för att man söker på fula ord. Hon har ju några exempel, hon har sökt på så här, report rape, hon har sökt på help and being sexually abused. Och det är så här, nej, det här får du söka på något annat, men det är lite fula ord. Och det är ganska symptomatiskt för hela den här kulturen, att man vill censurera sexualitet och man vill censurera internet överhuvudtaget. Utan att liksom bygga upp andra sätt att prata om svåra saker. För att det gör att vi tabubelägger frågor som vi behöver prata om, för att det är livsnödvändigt att prata om dem.
Men det är ju faktiskt ganska farligt. Jag gissar att man inte kan söka på, vadå? Kan man söka på homosexualitet?
Det tror jag i och för sig att man borde kunna göra. Ja, det funkar bra.
Det funkar bra.
Okej, det första som kommer fram är bara så här. Okej, nummer fyra, där kommer alla kunna gissa. Nummer fyra på.
Vad är det då?
Först är det homosexualitet. Det är någon... något vanligt uppslagsverk, det är något katolskt uppslagsverk. Jag vet inte ens läsa. Nummer fyra är så här. 7 fakta om James Dean.
Men va?
What? Det är helt orimligt. Första frågan är så här. Is it okay to say that's so gay? Det är bra att de har det. Att de har plockat ut det. Och då är det också en barnhemsida, kidshealth.org, som har tagit fram det. Det här blir podden där jag sitter och googlar på saker. Men... och det är samma sak med bisexualitet. Det funkar bra. Det kommer fram artiklar om liksom hur tipset för att komma ut så, och hur man kan liksom få hjälp. Samma James Dean-artikel kommer fram igen. Jag har ingen aning.
Men jag bara funderar. För att, alltså, alltså eftersom det är amerikanskt och man är så konservativ, så finns det ju risk för att sådana där viktiga frågor som man har, att de försvinner. Och då blir det ju snarare så där, borde filtret sitta i datorn eller i huvudet?
Precis, vi har varit inne på det många gånger förut, och jag tänker att det är... Det är en ganska typisk grej för nya tjänster, att dels buggar på det sättet och det är lätt att fixa. Dels när det kommer från USA, att liksom det tar ett tag innan det blir en global företeelse. Innan det är många människor som jobbar med det och det blir kulturellt. Liksom, precis, för jag menar liksom att det dyker upp så här, att det som redaktörer sitter och plockar fram är nya katolska uppslagsverket. Det är inte säkert att det är helt okej i en svensk kultur. Men det är absolut en rimlig sak i en amerikansk kultur. Så överhuvudtaget finns det många aspekter av det. Men det är ändå intressant att, jag menar, här har man byggt en ganska smart tjänst som inte bara är så här, ta bort alla fula ord, utan som ändå har, alltså så här, bygger saker för barn på deras sätt, som ändå är, alltså vad menar vi med barnvänligt internet någonstans? Eller liksom ungdomsvänligt internet? En väldigt enkel grundlig förståelse är ta bort alla fula ord, eller ta bort allt våld, eller ta bort alla fula bilder. En mer avancerad förståelse är ju det Google försöker komma åt där, och jag tror ändå att det finns en potential i det. Att vi... Det är inte som att vi vuxna människor har filter, men jo, det har vi också. Men det är också så att vi är ganska hårt filtrerade i tekniken. Och det är inte bara för att begränsa oss och kommersialisera oss, utan det är också för att, liksom, att lättare hitta det som vi letar efter någonstans.
Alltså, vad händer då om du liksom... för att du måste ju istället bestämma dig för hur använder jag internet och hur är jag källkritisk och hur är jag...
Ja, och det finns ju alltid en brytpunkt i samma sak inom en svensk kontext. När slutar man söka på en i skola och börjar söka på Wikipedia istället? Mina elever är ju inte där på grund av språket, för det är alltså avancerat språk, men förr eller senare så måste man göra det, för att det finns ingen vuxen människa som sitter på en i skola, det finns ingen vuxen som har inloggat dit överhuvudtaget. Så det är ju liksom en aspekt av det. Och det är väldigt intressant, och jag tror vi gör så att vi lägger en länk både till den här sexologist-artikeln och till Kiddel. Man kan bara gå in på kiddel.co och så kan man testa och se hur det funkar, för det är ganska intressant.
Absolut. Strålande. Men du, jag tycker att det är liksom, innan vi har babblat, så är jag väldigt sugen på att prata med Malin Söderberg, är inte du?
Jo, absolut. Vi gör så att vi kopplar in Malin Söderberg och så går vi på dagens tema. Ja, och veckans tema är ju högstadiet. Och Karin, där har ju varken du eller jag jättemycket kompetens egentligen, om vi ska vara helt ärliga. Så därför har vi bjudit in en gäst som någonstans får personifiera högstadiet och högstadielärarna. De är ju ändå ett antal 10 000 runt omkring i Sverige. Och då hittade vi Malin som är på Linnéskolan i Röbäck, visst är det så?
Ja, och de flesta kanske känner till Umeå, så att det är...
Ja, Umeå är en del, ja, i Röbäck. Ligger det i Umeå kommun eller ligger det i Umeå, alltså i stan?
Det är 4 kilometer ifrån, och det, en del säger att det heter att det är en by och en del säger att det är en stadsdel. Det är en liten konflikt.
Det är lite så. Och det är så intressant, för du och jag, vi har känt varandra vi har jobbat upp i 3 års tid. Fast bara typ en dag per termin, eller
hur? Ja.
Så det känns som att vi känner varandra, fast det gör vi ju egentligen inte riktigt.
Nej, men det är jättekul.
Men vänta lite, hur jobbar ni ihop?
Exakt, det är den grejen. För typ 3 år sedan så bestämde den dåvarande regeringen att tillsätta en parallell kommission till Digitaliseringskommissionen med barn och unga. Och då valdes 8 elever ut som fick varsin lärare som assistent. Och där har jag varit lärare och där har Malin varit lärare. Så vi har båda två handlat varsin elev i ett regeringsuppdrag tillsammans.
Aha, det är ganska coolt. Spännande.
Japp. Mycket spännande.
Japp.
Men du, då blir jag lite avundsjuk, men vi brukar inte få vara med för vi är så här frivillig skolform.
Ja, men eller hur? Det var gymnasielärare där med också. Både Ylva Pettersson och Per Falk var med, och så är de varsin elev. Så det var faktiskt 2 från lågstadiet, 2 från mellanstadiet, 2 från högstadiet och 2 från gymnasiet.
Aha,
och då, så då kan man säga lite som bakgrund till det. Jag tror att vi och våra elever valdes ut på grund av olika kopplingar till IKT. Så Malin, du har ju en roll som IKT-pedagog på något sätt, eller hur?
Ja, jag är inte IKT-pedagog, men förstelärare mot det området. Så att jag samarbetar rätt mycket med IKT-pedagog.
Nej, just det, precis. Mm. Och du har startat en massa olika webbstjärnan-bidrag. Och...
Ja, det har varit lite av en röd tråd. Och det inspirerar mig fortfarande väldigt mycket. Eller lärande, men det känns som att det är mer en självklar del just nu.
Mm. Men du, jag funderar på, alltså, hur ser en dag ut när man är högstadielärare?
Så just som vi har nu så har vi fått egna lärarklassrum, eller att lärare delar på, 2 lärare kanske delar på 1 klassrum. Och jag har ett helt eget klassrum. Och det har inte vi haft förut, utan jag har fått gå runt till 7-8 olika klassrum tidigare.
Mm-hmm. Det låter jättelyxigt.
Det är en enorm fördel.
Men vad är fördelen med det? Hur förändrar det ditt yrke? Liksom,
om jag till exempel ska göra en heta stolen-diskussion efter lunch, så kan jag möblera så innan jag går och äter.
Ja.
Jag kan tapetsera väggarna hur jag vill. Jag kan titta på en film i förväg och samtidigt sortera papper. Och jag kan vara i mitt klassrum och... skapa pedagogisk miljö. Och det kanske är självklart för en mellanstadielärare att man har ett eget klassrum.
Ja, men lite så. Men jag alternerar mellan 2 klassrum egentligen. Så att jag förstår precis vad du menar. Det är klart att det är... Och hela tiden, det måste ju bara vara en grej att liksom ha så här gemensamma diskussioner om hur ska salar vara möblerade. Liksom.
Ja, men precis. Tidigare har jag fått släpa en rullvagn med allt mitt material.
Ja, just det.
Och det är så jag har det. Och vi har dessutom så fullbokat så att vi har, alltså du vet, 1 minut emellan, så att de slutar och så dundrar man in, och så gäller det att det känns trevligt. Det gör det sällan.
Nej, alltså det är en stor fördel. Vi har jobbat här i 1 år nu. Så att, nej, men hur ser en vanlig dag ut? Det är lite, vissa dagar kanske jag har 1 lektion och andra dagar har jag 4. Så det är lite skillnad på hur dagarna ser ut, och jag tycker att det är helt okej att ha det lite så att det blir.
Men vad gör du de dagarna när du bara har 1 lektion? Har du all din planering då, eller vad jobbar du
med? Nej, eftersom jag har ju en del möten och sånt också, och vi är med i läslyftet just nu, så att jag har inläsning till det. Så att planering, mötestid, utvecklingssamtal brukar jag lägga då. Och tiden fylls absolut med diverse saker. Men jag kan tycka att det är ganska skönt att ha en dag som är lite mer där jag kan vara flexibel och fördjupa mig i saker och så. Jag bloggar också för Pedagog Västerbotten, så att jag har.
Just det, den bloggen hittade jag förut. Jag har aldrig sett Pedagog Västerbotten förut, för jag är inte i Västerbotten. Men den var intressant, den var väldigt bra. Jag tror jag lägger en länk. Vi gör så att vi lägger en länk på vår hemsida till den om man vill läsa mer om
toppen.
Den där bloggen lägger så. Ja. Men jag tänker, det måste vara superskönt. Men då har du liksom lektioner typ hela dagarna, de andra dagarna, eller hur funkar det? För jag tänker, jag har lektioner
jag
fram till 2,
100%.
Så jag möter varje dag efteråt liksom.
Jag har som mest 4 lektioner på några dagar. Då är det språk, spanska dagarna har jag ganska mycket.
Ja, men, så det är särskilda dagar när du undervisar spanska? Liksom.
Ja, det beror på att vår fransklärare jobbar bara 2 dagar på vår skola. Så att det är en schemateknisk fråga. Nej, men hur ser en vanlig dag ut? Jag möter ju mina grupper i de här ämnena. Det är både 6-år, 7-år, 8-år och 9-år. Jag har även elevens val i drama. Och sen så vi behöver ju inte vara rastvakter och så, utan våra elever är ju med fritidsgårdspersonal på raster.
Ja, just det.
Och så resten av tiden dricker jag kaffe. Nej.
men hur många elever har du i rullning samtidigt?
Tänkte du hur många grupper?
Ja.
Eller, jag har ju spanska i 4 grupper, svenska i 2 grupper och drama. Och svenska som andra språk i en grupp.
Men är det samma elever som återkommer eller är det helt olika grupper? Liksom?
Det är ju några elever jag undervisar i både spanska och svenska.
För jag tänker, om en vanlig grupp är 30 personer stor, typ, då är det uppe i våra 7 grupper. Det är typ 200 elever.
Är det, det är mycket bedömning och när man ska sätta betyg och så är det ju många individer.
Hur lyckas man alltså, hålla den professionella relationen till så många personer?
Vi har en ganska liten skola och det funkar med. Jag tycker att det funkar.
Det gör det.
Sen skulle man ju vilja ännu mer hinna prata med fler elever. Men jag tycker att jag är ju handledare för kanske 14 stycken.
Jaha, okej. Och det är de som du träffar lite oftare? Och liksom...
Det är de jag har utvecklingssamtal med och sådär.
Och är de i en årskurs eller är det blandat lite från allihopa?
De är i årskurs 8.
Okej.
Och de har du också i svenska, gissar jag?
Ja, precis.
Det är dina mentorselever eller vad säger man? Handledare?
Ja, handledningselever.
Men när du har då de här, alltså, för att det låter ju som 7-8 grupper, det är ju väldigt många grupper. Och det är ju väldigt, alltså det hörs ju ända hit att det är väldigt mycket bedömningsarbete och det är väl lite så det ser ut på högstadiet, tänker jag. Det är väl det som är fördomen med att det är väldigt många grupper och väldigt många elever att hålla reda på. För mig låter det liksom nästan obeskrivligt mycket. Och då kommer jag från Göteborg.
Jag kan tycka att det låter jobbigt för eller lärare i årskurs 6 som har jättemånga ämnen.
Har man fler ämnen i årskurs 6 än i senare?
Nej, men läraren har ju kanske många ämnen i mellanstadiet.
Ja, du menar så?
Att ska att hålla reda många, på. Ja. Jag har ju bara 2 ämnen eller 3 ämnen.
Ja, just det, precis. Man blir en större expert av sin del av läroplanen. Och man kanske kan sin del lite bättre. Och så. Ja, det är klart. Och det är hela tiden en avvägning vad som är om så.
Ja, såklart. Nej, men det absolut mest fantastiska är ju att de är ju en speciell fas i livet. Det är ju ibland en brytpunkt från gamla roller och så. Högstadiet är ju som en utvecklingsfas där många byter kompisar och hittar nya intressen. Och det är
Jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad mellan liksom de eleverna man tar emot i början på sexan och de som sen går vidare till gymnasiet. Liksom.
Ja, verkligen.
Det måste vara, vad är den skillnaden? Hur skulle du beskriva den?
Väldigt olika individuellt skulle jag säga. Det känns som vissa man pratar med i sjuan känns som små vuxna och vissa man släpper iväg i nian känns som stora bebisar. Så att det kan vara väldigt individuellt, men det är lite fantastiskt också att det är just man får följa dem genom de här åren. Det jag tycker är lite orättvist just det här med mognad. Det är att vi ska betygsätta redan i sexan. Jag tycker det är lite för tidigt.
Ja just det, för du har elever i årskurs 6, 7, 8,
9. Ja, i spanska får de inget betyg i sexan. Nej, men just efter den reformen så... Mm. Tidigare så kunde vi jobba väldigt mycket med grupputveckling och så i sjuan. Och inte behöva tänka så mycket bedömning. Och nu ska alla bedömas.
Nej, och det måste finnas en ganska stor värld, ja. Och det måste finnas ett ganska stort värde där, jag tänker utifrån liksom vilken period man är i livet, precis som du säger.
Ja.
Alltså det kanske inte är så att man är, att det kanske, nu, folk kommer att slakta mig på Twitter för det här, men det kanske är så att inte kunskapen är det som är nummer ett när man är i går igenom puberteten och så. Man kanske behöver liksom få tid, som du säger, att utveckla sociala förmågor och så också. Det kanske är en väldigt så här smart period att jobba med det.
Ja, och så är det så stora skillnader mellan, om man generaliserar mellan killar och tjejer. Och så ska vi jobba med hur vi ska motivera pojkar till exempel. Och jag kan tänka att det kan också finnas saker i läroplanen som efter Lgr 11 så blev det en del ämnen väldigt teoretiserade. Och alla skulle reflektera i alla ämnen och underbygga sina reflektioner och kunskaper. Och där kan jag tycka att det gynnar kanske tjejer och missgynnar pojkar.
Nej, men det ser vi ju på betygsstatistiken också, att den gör. Att det gynnar flickor på ett helt annat sätt. Flickor har ju på ett helt annat sätt högre betyg nu än vad de hade innan.
Mm.
Men märks den skillnaden också tidigare? Om man kollar på sen nationella provresultat i årskurs 3, om man kollar på liksom, det måste ju finnas nationell statistik för liksom måluppfyllelse i årskurs 6 och så. Märks det där också? Eller är det så att den skillnaden kommer i högstadiet?
Jag törs inte uttala mig jättemycket om statistik, men...
Det är mest en reflekterande överhuvudtaget.
Vi ser i alla fall att nationellt så är det liknande på samma... Att killar inte har lika lätt för att nå målen och de är inte alltid lika motiverade.
Precis. Och tycker du att det blir mer så sen läroplanen? Eller liksom hur, för du pratade lite om förra veckan hur läroplanen förändrade mellanstadiet någonstans. Och det är ju inte så att du kommer att säga hur har högstadiet förändrats med den reformen som kom med Lgr 11 liksom?
Först och främst när betygen sattes första gången i hösten årskurs 8 då kunde vi jobba ganska mycket med personlig social utveckling och grupper och det kan man väl göra fortfarande också. Det är såklart att vi gör, men när man ska bedöma varje individ så märks det i hur man lägger upp undervisningen.
Så ja, men det är klart att det gör det. För det blir mer en checklista, det blir mer att jag måste hinna med det här, jag måste göra det här och man vill ha bra underlag redan till årskurs 7 och så. Så det blir precis den grejen.
Ja, precis.
Men det är ändå intressant att tänka hur alltså, jag kan uppleva lite grann att liksom, ribban höjdes inom nästan alla ämnen, i alla fall de ämnen som jag undervisar. Med Lgr 11 och så. Vad har hänt med kunskaps, liksom, kraven och kunskapsnivån? Ligger det kvar på ungefär samma? Eller skulle du säga att...
Om jag jämför nationella prov till exempel så tycker inte jag att det är så stor skillnad. Jag tycker att...
Du tycker inte det?
Att, nej, alltså... Och den nya läroplanen är... I mina egna ämnen så är det inte så stor skillnad tycker jag. Utan...
Nej.
Det är väl det jag märker skillnad är hos kollegor som SO-lärare till exempel. De upplever att det är mycket mängden som ska checkas av. När även SO och NO fick nationella prov så har det märkt skillnad.
Just det.
Och praktiskt estetiska ämnen när det finns krav på reflektioner och...
Precis.
Mycket mer skrivande för elever. Det tror jag kan bli övermäktigt för vissa elever. Helst när det är totalt 17 ämnen och man ska reflektera och analysera och resonera i flera led. Och
ja, just det, precis. Ja, det där
då kan det bli övermäktigt.
Alltså, jag var på en konferens för ett tag sedan kopplad till IT-strategierna för Skolverket och så, där då en föreläsare, Carl Alfredsson Polin, som han jämförde ganska intressant med så här, hur är det att vara 14-15 år och gå i skolan, men hur är det att vara projektledare för ett projekt, för det var så här, lite IT-människor och så var det lite akademimänniskor och så var det lite lärare. Så han frågade mig IT-människorna hur många projekt är ni inne i samtidigt, och någon säger två max, jag kan inte.
Ja, precis.
Och då de säger men hur många pallar 16-17 olika projekt liksom samtidigt.
Ja,
med
eller
olika
hur?
Tidsramar med olika liksom människor att jobba med olika principer, olika deadlines. Det får du börja fundera lite kring det vettiga i det överhuvudtaget. Och det genom hela skolsystemet, när det kanske kommer till sin spets i högstadiet, som är, jag vet inte, kanske är mer tydligt där någonstans.
Ja, dessutom så går man igenom hela den här utvecklingsfasen med vem är jag frågor och identitetskriser och byta kompisar och testa saker man inte ska göra och så vidare. Så att det är ju som och så krav ifrån olika håll och man ska hitta vem man är och dessutom jag tror jag skulle vilja ändra på mycket, men det är skolpolitiska saker som man inte kan ändra på kanske på
men vad är lösningen på det? Hur skulle du vilja att det var istället?
Jag skulle vilja ha färre ämnen. Jag skulle vilja ha mer koppling till aktörer utanför skolan. Jag skulle vilja att praktik på något sätt var integrerad i elevernas vecka. Jag skulle vilja ha inte så där att det bara samma ålder på alla elever och de ska träffas samtidigt. Och jag tänker att det finns mycket att förändra.
Och vilka aktörer skulle det vara? Tänker du till liksom företag eller vad är det för aktörer du menar?
Jag tänker mig att kommunen, företag, näringsliv, det kan vara... Om det till exempel ordnas en litteraturfestival i Umeå eller en filmfestival eller en jazzfestival eller vad som helst, då skulle man kunna fånga upp elever och engagera elever till exempel.
Ja, just det.
Och det görs säkert på gymnasieskolan, men det skulle vara roligt om högstadieelever fick delta i autentiska sammanhang i högre grad.
Ja, absolut. Och det där kan man ju tänka liksom, om hela skolan någonstans går ut på att rusta samhället, eller eleverna för en komplex okänd framtid, då blir det svårare och svårare hela tiden och då måste man hela tiden utmana tidigare. Så då kanske alltså man måste se att liksom, de här autentiska sammanhangen måste komma in absolut senast på högstadiet för att liksom, man ska hinna bli bra på dem någonstans.
Ja, precis. Och så skolvärld, det är ganska mycket nu också delas i två läger, hela mobildebatt. Det tar ju ganska mycket kraft av lärare.
Men jag pratade med en lärare om det igår. Mm. Och det, eller faktiskt i förmiddags. Som var sådär fruktansvärt trött på det. Och var sådär jättebra. Och så att det, vi kan väl tycka att det stör. Och vi kan samla in dem. Och vi kan liksom låsa in dem i skåp. Det gör väl gör det då för Guds skull. Men det kommer ju inte att hindra. Är din undervisning så fruktansvärt oengagerande. Så kommer den fortsätta att vara det även om mobilerna ligger inlåsta i skåp, så att det är liksom inte mer med det.
Nej.
Du kommer, innan var det Sony Walkman och det var, man kastade lappar och man kastade suddigum och man kastade andra saker. Så att, och det finns redan i Modern Bovary, finns det första kapitlet, så står det om en skolsituation som ballar ur. Och de hade inga mobiltelefoner, det vet jag.
Ja. Det är ett ganska bra exempel på liksom hur det är inte sunt för skolan att vara i sin egen lilla bubbla, sin egen lilla värld. För då hamnar vi i kvasi-diskussioner. Då hamnar vi i ett väldigt outvecklande klimat. Jag antar att det är det som är poängen i det. Hopp. Du, Malin, det var himla trevligt att ha dig med i veckans avsnitt.
Det var väldigt trevligt.
Tack för att du tog dig tiden för det.
Ja.
Fint. Vi gör så att vi lägger en länk på... Ja, tack. Jag tror vi gör så att vi lägger en länk på vår hemsida skolsverige.com. Så kan man gå in på... Pedagog Västerbotten och läsa mer om dig och det du skriver.
Ja.
Ja. Fint. På Twitter jättebra. Så heter du, vad heter du på Twitter? Jag kommer inte ihåg. Malin.
Det är mitt eget namn utan...
Just det, utan så det är SDER Berg.
Ja, precis. Malin, en sån här nybörjare klantig adress.
Nej, det är jättebra. Gå in och sök upp det där. Det är roligt.
Okej, ha det bra.
Ha det gött.
Ja, hej då.
Och du, Jakob, det var väldigt mysigt att prata med Malin. Höll jag på att
säga.
Ja,
det var verkligen. Många nya insikter. Så. Jag tycker hon pratar väldigt härligt. Jag gillar hennes röst. Hennes liksom norrländska så.
Ja, ja, men jag tänker, hon pratar, både du och jag pratar ganska fort, får vi höra ibland. Malin gör det inte.
Och hon det kompenserar. Var
ja. Ja, hon kompenserar. Det är bra.
Jep.
Jättehärligt. Du, vet du vad? Jag tror att vi ska ses på riktigt nästa vecka. Är det inte så?
Nästa vecka ska du spela in ansikte mot ansikte. Jag vet inte om det påverkar samtalet så mycket, det kanske gör. Mm. Men hur som helst ska det bli himla trevligt.
Det ska det bli.
Så.
Och då fortsätter vi vår odyssé bland de här stadierna helt enkelt.
Precis så. Så gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Vi lämnar över till en elevkronika som vanligt som får summera det här avsnittet. Nej, det blir inte alls. Så får runda av det avsnittet.
Hej då!
Hej då!
Jag heter Hala. Jag ska berätta om hur är viktigt det är i skolan för människor eller nästa för barnen. Kunskap är makt. Utbildning är den enda sätten att utrota fattigdomen involverad idag. Om det fanns gratis utbildning i alla länder som Siberia, kommer alla länder att lyckas med medre fattigdom. Världens ledare måste se vikten av kunskap att införa fri utbildning i alla länder. För varje barn måste ha samma rätt att gå i skolan som i Siberia. För att få tillgång till kunskap. Eftersom kunskap är makt och makt från kunskap kan bekämpa fattigdom i världen idag. Den ekonomiska tillväxten skapar fler jobb. För väg, teknik och social media kan inte stoppa eller minska fattigdomen av 30% om alla barn inte kan ha rätt att gå i skolan. From grundskolan level to universitet. Siberia have championed and multifactigdom genom kunskap. At alla barn ska få rätt att gå i skolan och alla have rätt att få gratis utbildning. Det är därför Siberia är en av de rikaste länderna i hela världen. Fridligt, säkerhet med mindre brott. Och in 2 år sedan have de inte krig, för att de ser att de viktigaste av utbildningen och hur det är viktigt att få människor. I mitt hemland Nigeria finns det brist på utbildning. Bara fler av de barn i landet har rätt att gå i skolan. Till exempel barn från rika familjer. Brist på utbildning har orsakat en hel del brott. Killar går in lån eller bli med terroristen och flickor går in prostitution. De tror att det är den enda vägen att lyckas i livet. Idag har barn i hela landet velat komma till Sverige för att få utbildning och att ha en bättre framtid. Barn kan inte ha ett bra liv utan utbildning, tror jag. Jag är tacksam mot Sverige att de ger mig möjlighet att gå i skolan. Sedan 2013, när jag kom hit till Siberia. Snart kommer jag att bli fri från fattigdom och jag har bättre framtid eftersom jag vill kämpa med och plugga vidare. Det här är Skolsverige.